Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
It's very specific, the discourse in Sweden. Either you're seen as a trafficked victim, or you're seen in some way mentally deranged to be engaged in commercial sex. It's mostly middle-class white feminists who are promoting this law without looking what kind of effects it actually has in practice for the people who they claim to protect. Now, in the late 90s, Jämställdhet, gender equality, became this new building block for the Swedish identity. Equating commercial sex with rape, I think it's extremely dangerous, because then a sex worker cannot be raped.
Hon gjorde sin doktorsavhandling om sexarbetare i allmänhet och den svenska sexköpslagen i synnerhet. Nina Vuolajärvi heter hon. Hon är finländsk forskare med bas i USA. Hennes forskning om förbudet mot sexköp har en entydig slutsats. Det är skadligt för de kvinnor i Sverige som säljer sex. Möt den feministiska forskaren som vill avkriminalisera det hon kallar kommersiellt sex. Hej och välkommen till fredagsintervjun. För knappt ett år sedan intervjuade jag här i Kvartal en sexarbetare som vi kallade Elsa. Bara att använda ordet sexarbetare är ett slags ställningstagande. I den svenska debatten och i de flesta medier säger man prostituerade. Eller kvinnor som är utsatta för människohandel. Som tvingas ta betalt för att bli våldtagna av män. Sexarbetaren Elsa hade en helt annan syn. Här är några klipp ur intervjun i juni förra året.
Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete. Då får man stå för det. Då får man stå för att det är det man vill. Vi vill inte ha det. Det är äckligt ut ur Sverige. Liksom. Släng ut dem i Sverige. Så det är ju det man gör idag. Man slänger ut folk eller stoppar dem vid gränsen. Så här, kan du hjälpa mig fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt. Polisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en. Vem som helst, alltså vilken man i princip som helst i Sverige kan ju vara en potentiell sexköpare. Det är omöjligt att följa efter alla män i Sverige. Då följer man efter sexarbetare istället.
Det här är förstås inte den bild som vi vanligen får ta del av i nyhetsrapportering och i den politiska debatten. Då är tongångarna mer åt det här hållet.
91 män har gripits och bötfällts av polisen vid en insats mot prostitution och människohandel i Stockholm.
Insatsen pågick under 7 dagar och ledde till tillslag på flera adresser, både i lägenheter och på hotell runt om i Stockholm.
Det här var från Aktuellt i tisdags. Då är termen människohandel, på engelska trafficking. Ofta kallas det här också för modernt slaveri. Och ibland benämns köp och försäljning av sex som betalda våldtäkter. Nu dags att säga välkommen till dagens intervjuperson, som är den finländska sociologen Nina Vuolajärvi, som är med oss från New Jersey i USA. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack Staffan, I'm really happy to be here.
Nina Vuolajärvi är finländare. Du kommer att svara på engelska huvudsakligen, men jag kommer att ställa många frågor på svenska för jag vet att du förstår svenska bra och jag hoppas att lyssnarna accepterar den här lösningen. Vi kan börja med att du ger några reflektioner på det som sexarbetaren Elsa berättade i intervjun från förra året. För jag vet att du har lyssnat till hela den. Vad tar du med dig av hennes budskap och berättelse?
I think Elsa, from a research perspective, I think Elsa gave a very good overview of what's actually going on in Sweden. And it might be very surprising for people who follow just the mainstream media and feminist outlets who say that the Swedish law focuses on the sex buyers. And this perspective that Elsa brings, that the police actually focuses on people who sell sex and how harmful effects this policing can have to them is very important.
Elsa säger ju att det är hennes eget val att sälja sex. Hon är inte tvingad. Hon har aldrig utsatts för övergrepp av någon kund, säger hon. Samtidigt är hon mycket kritisk mot det svenska förbudet mot att köpa sex. Sexköpslagen har gjort hennes tillvaro farligare, säger hon. Och det som hon säger om sitt liv som sexarbetare, det är till stor del just sånt som du har ägnat ett antal års forskning åt. Nina Vuolajärvi, vad är grunden för dig att välja just det här samhällsområdet för din forskning?
Thank you for that question. So I have a long background in feminist organizing and activism. I've been feminist since my late teens and been engaged in different movements, especially on violence against women since my early 20s. And when I graduated, when I did my master's degree, after that, I did an internship at the service provider for sex workers. So at the service provider where they offer social and health services for sex workers. At the same time, I had been very active in migrant rights movements and offering legal aid to recently arrived migrants, asylum seekers. And during my internship, I noticed that these two questions come together in commercial sex. So in the Nordic countries and also in Europe, majority of people who sell sex are migrants. And in my dissertation, I wanted especially look how immigration policies and controls together with prostitution policies affect the working and living conditions of migrants who engage in sex work, as well as their vulnerability for exploitation.
Du har en doktorsavhandling bakom dig. Dissertation är ju det engelska ordet för doktorsavhandling och den har titeln Governing in the Name of Caring, the Nordic Model of Prostitution and its Punitive Consequences for Migrants Who Sell Sex. En mastig rubrik som jag översätter så här: styrning eller maktutövning i namn av omsorg, den nordiska prostitutionsmodellen och dess bestraffande innebörd för migranter som säljer sex. Nina Vuolajärvi, det kanske är på sin plats att höra din allmänna syn på prostitution överhuvudtaget, eller sexarbete, eller kommersiellt sex som du oftast benämner i din doktorsavhandling. Vad anser du, är köp och försäljning av sexuella tjänster någonting som bör vara tillåtet i ett modernt samhälle?
Well, that is a big moral question. But thinking from research and policy perspective, I think we should focus on how to make selling sex as safe as we can, and see that people's rights are not violated due to the fact that they're engaging in an act that is often morally condemned. But if I think about like from a kind of more personal or kind of more moral perspective, I do not think that the state should focus criminal law on adult consensual sexual acts. So if there is a place for criminal law and policing in field of sexuality, it should focus on when people's boundaries and consent and bodily integrity are not respected. So in cases of sexual violence, exploitation and these kind of things. But I do not think adult consensual sex should be criminalized.
Samtycke, sex mellan vuxna där det inte är utnyttjande eller våld eller övergrepp bör inte vara ett fall för strafflagstiftning då, som du säger. är din uppfattning, och det är alltså en moralisk uppfattning som du har, antar jag.
It's a moral assessment, but also if I look what this criminalization does to people who are in commercial sex, it puts them in danger in many ways. It increases police presence in their lives in a negative manner, and also it increases stigma towards sex workers, which have been in studies to shown to be the kind of the most harmful effect or most harmful aspect for people who engage in commercial sex, because the stigma shows in their interactions with police, healthcare professionals, family members, and society in general, and kind of puts them in marginalized position. So
stigmatiseringen av de som säljer sex får stora negativa konsekvenser och placerar dem i marginalen, anser alltså Nina Vuolajärvi. Vad säger du om termen människohandel? Är det en term som på ett korrekt sätt beskriver vad det handlar om?
Well, human trafficking is a legal definition. So, it's a crime that has some definitions. For example, you have to be transferred across border, you have to be exploited in labor. There are different kind of qualifications for human trafficking, and like this, the international studies show that that minority of people in the sex trade are trafficked or forced into prostitution. So we have studies varying from 100 to 3,000 respondents, for example, in the UK and India, and they show that from 6 to maybe 16% of people feel that there has been coercion in their involvement in commercial sex. So this kind of shows that it's a minority of people who are exploited in this way. This doesn't mean that there is no exploitation in commercial sex, but I feel that we need to have a broader understanding of what exploitation means, and centering sex workers and people, like experiences of people in the sex trade, in defining what exploitation is.
Det är alltså en minoritet av de som säljer sex enligt Vuolajärvi som är utsatta för människohandel, trafficking. Innan vi går in på den svenska eller nordiska modellen, som ju handlar om att flytta fokus från den som säljer sex till den som köper sex, så ska vi göra en avstickare till ett särskilt fall med en svensk kvinna som sålde sex 5 gånger för ungefär 9 år sedan och då blev fråntagen sina 2 barn. Hon mördades senare av barnens pappa som trots sin våldsamma historia hade fått ensam vårdnad. Mordet skedde på ett utredningshem i Västerås där kvinnan skulle få möta sina barn.
Det var igår klockan 11.09 som polisen larmades om att 2 kvinnor hade blivit knivskurna vid Tråddragargatan i Västerås. På den här platsen så greps en man i 30-årsåldern som misstänks ligga bakom knivskärningen. Den avlidna kvinnan har tidigare haft en relation med och har barn tillsammans med gärningsmannen.
Det här var Västerås polisens enhetschef Björn Wilhelmsson från ett inslag i P4 Västmanland den 12 juli 2013. Kvinnan som mördades när hon skulle få möta ett av sina barn hette Eva Marie. Hon skulle sen bli ett slags ikon för sexarbetare i flera länder för det som hände henne. I en dokumentär som gjordes året före mordet berättade Eva Marie om sina 3 veckor som sexarbetare och om den svenska generella synen på kvinnor som säljer sex.
I Sverige så är det synen att alla är trafficking-offer. Vi har en väldigt känd film om en prostituerad tjej som kommer från östländerna i Europa som heter Lilia Forever. Och hon har fått sätta hela standarden för hur sexarbete går till. Det började med att jag hade sålt sex i 2 veckor. Jag hade träffat 5 kunder. Jag tyckte att det var väldigt spännande och berättade för min kusin om vad jag hade hittat på. Och min kusin var självklart väldigt orolig och skulle rädda mig. Så att hon ringde helt enkelt socialtjänsten och pappan till mina barn Så att socialtjänsten varit jätteoroliga, jag kan inte ta hand om mig själv, så hur ska jag kunna ta hand om barnen? Det är så synen funkar i Sverige. Så de omhändertog barnen och jag tyckte att det här kan ju inte stämma.
Så här berättar alltså Eva-Marie något år innan hon knivmördas av sin ex-pojkvän med 30 knivhugg. Hennes berättelse är ur en film som ligger på nätet och har titeln Jasmine and Dora Forever. Nina Vola-Järvi, forskare på Rutgers University i USA, säger samhällets agerande mot Eva-Marie någonting allmängiltigt om den svenska synen på sexarbete?
Well, I think we talked about the stigma before, and I think it really shows the stigma that sex workers experience, and especially in Sweden, where either what Eva-Marie also referred in her interview, that either you're seen as a trafficked victim or you're seen in some way mentally deranged to be engaged in commercial sex. And here we see how officials also react to that. Instead of looking at what's the condition of the children and what is the history, family history there, they're just reacting by taking the children away and giving the custody to the violent father. And in my research, it came very strongly true that actually many of the women I met did sex work to support their children and to be better mothers. Many educated their children in their home countries to law degrees, different things, built houses for their families and so on. So in a way, I see that many sex workers are really good mothers. They're doing the work to be a good mother and provide for their children. So I think this gives a very kind of twisted picture of sex workers as mothers as well.
Det är alltså fullt möjligt att kunna fungera väl som förälder till barn samtidigt som man som kvinna säljer sex. Är det vad du säger?
Absolutely. Like engaging in sex work in no way in itself is any way of indicator of how you are as a mother. So I think it really shows the stigma of a bad woman, of a tarnished woman, like who's like moral capacities are compromised by this activity, if we think like that.
Den här attityden visar bilden av den dåliga kvinnan så att säga, som har spårat ur och som inte kan ta hand om sig själv eller någonting annat, säger du alltså. I det här fallet då med Eva-Marie så var det alltså så att barnens pappa, som hade varit våldsam tidigare och hotat nämndemän i domstol och som var drogmissbrukare, mannen ansågs vara en lämpligare vårdnadshavare än Eva-Marie som hade sålt sex i 2 veckor, säger hon i intervjun där. Mordet skedde sommaren 2013 i Västerås på ett utredningshem när hon skulle få träffa sin lille son för första gången på mycket, mycket länge. Frågan är förstås om Eva-Marie hade levt idag om socialtjänsten hade godkänt henne som mamma trots att hon hade sålt sex.
Well, it's of course hard to speculate what would happen, but I don't think the Swedish atmosphere has changed that much from Eva-Marie's time. So, and I many of the sex workers I talk were very worried about the social service getting involved or getting to know about their economic activity, and were worried that the children would be taken away. And at least sex workers organizations say that they have experience, like that this have happened not only one time but many times to people who sell sex.
Många sexarbetare är alltså oroliga för vad som händer om de har barn och om kontakt med socialtjänsten är snarare någonting man undviker då. Det finns också förresten, vill jag nämna, en fransk dokumentär om hela historien om Eva-Marie. Den finns på YouTube och har den engelska titeln Everything's Better Than a Hooker. Nina Vola-Järvi, den svenska modellen som ju infördes 1999 när köp av sexuella tjänster blev ett brott har fått efterföljare i ett antal länder. Svenska politiker och andra opinionsbildare har i många år beskrivit Sverige som föregångare, och det som är kärnprincipen i den svenska modellen är ju att rikta in sig mot efterfrågan på sexuella tjänster. The demand for sex, så att säga. Och genom att kriminalisera sexköp så har samhället visat hur fel det är att betala för sex. Dels visat att det inte är sexarbetarna som gör fel, de är offer, utan det är kunderna, torskarna, som all skuld ska läggas på. Och frågan är förstås om det får de önskvärda effekterna. Kan du sammanfatta hur väl den svenska eller nordiska modellen har fungerat än så länge, med tanke på vad som var syftet?
Well, if we think about the aim of shifting the focus from sex sellers to sex buyers, that definitely has not happened when we look at the policing. So the police in Sweden finds clients and does trafficking investigations through people who sell sex by making fake bookings. So the women are the main target of the policing measures. And what is often left unsaid or maybe not known in Sweden is that even if the law claims to decriminalize, not criminalize the selling of sex, it is de facto criminalized through pimping law, like Halik paragraf, and immigration law. So selling sex is a ground for deportation. Also, all the activities around commercial sex are criminalized so that, for example, it's impossible to sell sex legally in an apartment that is owned by somebody else. It's illegal to ask help. It's illegal to have somebody to make your advertisement, even if there's no exploitation, even if there's even not compensation taken from these acts. So, and the police uses these laws actively to target sex workers and evict them and deport them. So what my research shows is that actually the women who sell sex carry the heaviest burden of the policing of commercial sex in Sweden and under the so-called Nordic or Swedish model.
Kvinnorna betalar det högsta priset, säger du. Men tanken var ju att det är männen som ska straffas och kvinnorna ska inte känna sig utsatta och hotade av samhällets olika institutioner och lagens långa arm.
But I think in the Swedish discourse, you said yourself that the women are seen as victims, and also there is this approach that they need to be rehabilitated to society. So they need to be taken away from commercial sex, which is seen to be bad for them. And I feel that in the police action and also in the societal actions, the goal of getting rid of commercial sex becomes more important than the rights and safety and protection of the women who sell sex.
Ja, du är inne på den politiska överbyggnaden, kan man säga, till hela detta med sexköplagen och den nordiska modellen. För att det heter ju ofta här att köp av sexuella tjänster är en del av mäns våld mot kvinnor. Så länge män kan köpa kvinnors kroppar så kan vi inte få ett jämställt samhälle. Det är resonemanget som ligger bakom. Och de som har det resonemanget, de kallar sig feminister, precis som du gör. Finns det inte ändå någonstans en god tanke i att jämställdheten skadas när det är okej att köpa kvinnor på det här sättet?
Well, if we think about gender inequality, we can see it in many areas. Like we can see it in violence that takes place in marriage, in like income differences, childcare responsibilities, the way in which way women and men position themselves in the labor market. There are many things. So in a way, lifting this as a symbol to be fought as the only symbol or like the main symbol, I think it's a bit misleading. And I don't think a society, to be gender equal, there needs to be no commercial sex.
Men vad säger andra feminister i USA och i Norden när de hör din bild, som ju är i praktiken ett försvar för att det ska vara tillåtet att köpa sex av kvinnor?
Well, I know in Sweden for sure people think that I would be supporting exploitation and paid rape and all these things, but I don't really see myself as promoting the right to buy sex or anything like this. It's just like for many people, especially marginalized population, if we think in the US, the majority of people who sell sex are of color, are migrants, or trans or gender non-conformative or queer. So it's often a survival mechanism for people who are marginalized. And I don't think criminalizing the buying or increasing police presence in these communities will have any positive effect on the lives of these people. And then also, if we look at it, it becomes this symbol, this kind of, we have this ideal level where we're looking at commercial sex instead of, and it becomes a symbol for me as a white Nordic feminist for my gender equality, instead of looking at the conditions of people and focusing on people on the ground who are actually affected by commercial sex and its regulation.
Det låter på dig som att det är ett slags hyckleri som ligger till grund. Du säger att man säger att det här är för att jag vill hjälpa och skydda utsatta kvinnor. Men du menar att det har att göra med känslan av att själv komma i en annan dager, eller att, ja, kan du förklara lite vidare hur du menar?
Well, I think the problem with this kind of feminism that wants to criminalize different actions around commercial sex is that it's not really in conversation with people who sell sex or their realities. It doesn't, like, if we think about sex workers' own movements, they univocally almost promote the decriminalization of sex work and promotes providing possibilities for people who engage in sex work so they can also do other forms of labor. So I think it's like speaking over other people's heads, speaking over people who are most affected by these laws and policies. And I think it's also a class issue. Like most of the people who engage in sex work are migrants, often of working class background. And it's mostly middle class white feminists who are promoting this law without looking what kind of effects it actually has in practice for the people who they claim to protect.
Det är vita medelklassfeminister som framförallt står bakom.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Han där, han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Om de här resonemangen och säger Nina Vuolajärvi. De som har krävt och lagt grunden för den här lagen är ju starkt för jämställdhet. Och det här anses allmänt i Sverige vara ett tydligt feministiskt ställningstagande, en viktig maktfråga. Och det, som jag nämnde, så är det andra länder. Det här har ju, Norge har ju tagit en sån lag också, och även Finland, även om Finland är lite annorlunda. Och flera andra länder som också har infört förbud mot att köpa sex. Det framgår ju att du inte tycker att det här är särskilt lyckat då från sexarbetarnas perspektiv. Vad är det framför allt som brister i sexköpslagens anhängares argumentation?
Well, the supporters focus a lot on like whether the law has diminished the buying of sex, whether it has diminished trafficking levels, whether it has diminished commercial sex. And it's really hard to say how much a law can have effect on these, like one law and for example, how much other laws regarding migration or pimping law and all these other things and policing in general affects the situation. But the kind of the main problem I see in their discourse and argumentation is that they do not really, I don't know if they're interested or they do not really look how the law is put in place in practice, what kind of effects it actually has on people who sell sex, people who are most affected. Like, for example, Sweden did this 10 year of the Swedish law evaluation, and it barely included the voices of people who sell sex or their experiences. And when they said that it has harmful effects on them, the report concludes that, you know, they're not supposed to have it well, you know, it's supposed to kind of get rid of prostitution. So in a way, I feel that the biggest flaw is that it doesn't look at the extremely harmful effects this law and the policing it incites has on people who sell sex, especially to migrants. Like we see in France and in Canada, where this law has been taken on as well, that it has especially pushed migrant sex workers in a very precarious and dangerous position. In France, there have been many sex workers murdered. In Canada, it has increased busts on Asian migrant sex workers. The examples are many.
Skulle situationen och tryggheten för många kvinnor som säljer sex bli bättre om man tog bort förbudet mot att köpa sexuella tjänster?
Well, what my research shows that it's not primarily the Sex Purchase Act that is harmful. It's the increased involvement of police in the lives of people who sell sex, and actually the implementation of other laws around commercial sex. So my primary findings is that the laws that the police use against people who sell sex is the immigration law, so they can deport people who are not from EU. Sweden has also deported EU citizens based on sex sale because it's seen as a dishonest form of labor or dishonest form of income. So it's the immigration law, and then the pimping law, the Hallig paragraph, which the police uses to evict sex workers. So when the police visits apartments, they can just, or hotel rooms, they can just give a call or email or whatever, send a note to the hotel or the landlord saying that if you do not kick this person out, you will be accused of pimping. So they basically don't have to do much to get rid of people who sell sex. Then, of course, the purchase of sex, the ban on purchase of sex affects sex workers' safety practices. So it makes negotiations on the street faster. People don't want to be screened, don't give their identification. And sex workers also need to do more in-calls, so go to the apartments or places where the sex buyer wants to meet them, which, of course, is more dangerous than meeting in your own environment. But I would say the other laws are much more important than the Sex Purchase Act. And in a way, it also directs the discussion away from the kind of more holistic legal framework and governance of commercial sex.
Det är alltså inte sexköpslagen ensam som har de här negativa konsekvenserna, utan hela paketet tillsammans med bland annat utlänningslagstiftningen och allt som har med migration att göra, och också koppleri lagen som gör att den som hjälper en person som säljer sex blir en brottsling väldigt snabbt. Så att säga. Man får egentligen inte ens skjutsa en person med bil om det finns en koppling till det där. Fredagsintervjun är den podd som har funnits längst i Kvartalfamiljen. Och vårt utbud är betydligt större nu än när mediehuset var ungt 2016-2017. Och det är tack vare generösa bidrag från vår publik. Vi har också försökt göra det enklare att skänka pengar till oss genom Swish QR-koder på hemsidan och annat. Fundera på om du vill bidra och hur i så fall. Nu fortsätter fredagsintervjun med sexhandelsforskaren Nina Vuolajärvi. Under arbetet med din doktorsavhandling om hur förbudet mot sexköp och de andra lagarna har påverkat kvinnor som säljer sex, så var du ute på fältet i Sverige, Norge och Finland i nästan 3 år för att möta och intervjua människor som på olika sätt spelar en roll för sexhandeln. Och bland annat intervjuade du nästan 130 kvinnor som säljer sex. Hur gick det där fältarbetet till och vilken sorts kunskaper och förståelse fick du då som kanske inte hade varit möjligt om du inte hade gått in i de här miljöerna där kvinnorna som säljer sex befinner sig?
Well, I think it gives a really grounded approach. So spending long periods of time with people who sell sex from different ethnic and migrant backgrounds working in different locations gives a really kind of holistic view of what's going on and what are actually the most important issues for people who sell sex. So during my fieldwork, I visited clubs and where sex is sold, the street. I also spend a lot of time online to meet people there and see how, because most of the sex is sold online. And I also was at social service providers to meet different people. So in a way, I feel like this engagement with people who sell sex from different positions is often missing when we discuss commercial sex and its realities.
Ja, vi har kommit fram till att en majoritet av kvinnor som säljer sex här i norra Europa, de är ju inte födda i de länder där de arbetar. Och till exempel kommer många från Rumänien och Nigeria. Men det finns också svenska kvinnor som är födda här och som är svenska medborgare. Och vad kan du säga om den gruppen, de helsvenska sexarbetarna? Hur har de påverkats av de här lagförändringarna och det sätt som polisen agerar?
Well, the police mostly focuses on migrants and especially on migrants of color. So in a way, the policing is to some extent racialized in the Nordic countries and in Sweden. But it's not like the Swedish sex workers and people who sell sex are unaffected by the laws and also kind of especially the political atmosphere, social atmosphere around commercial sex. So like I said already, like the screening practices are made harder for also Swedish sex workers, and they are very worried about landlords getting to know or neighbors getting to know their business. And I interviewed people who have been kicked out of their apartment because of sex sale. They're also worried about like getting pimping charges if they work together or if they help each other, for example, with advertisements or other things. So there's a lot of things like from the legal side that that bring stress. Also, like in Sweden, you are supposed to pay taxes, so you have tax liability, but there is no legal way or legal guidelines on how to pay taxes as a sex worker. So people have to kind of come with other kind of businesses, entertainer or something like that to register. And they also meet discrimination in bank services and stuff. So that it's very hard to organize the work legally. Then, of course, if we think about the social atmosphere, they meet a lot of stigma in social services and health services. So many people didn't tell anyone, didn't tell their healthcare workers that they are selling sex, and for example, had hard time accessing like STI test, or were asked, why do you need to get tested if you're married? Like,
STI
why do you need
test
to get tested every month?
Det är könssjukdom, eller hur? Veneriska sjukdomar. Ja.
Ja. And then, of course, like if we think about like what Elsa was saying in the interview, that if you sell sex and you do not agree with the narrative of being a victim and being abused, and if you're not for the Swedish Sex Purchase Act, you will be demonized and silenced in public debate. So sex workers are often called the pimp lobby, halliglobbyn, and in this way kind of also their political voice is taken away in the discussion, and they're not involved in any decisions regarding commercial sex and policies around commercial sex in Sweden.
Ja, vi är väl inne då på mediernas roll här och kanske också politiker, alla som i många samhällsfrågor så finns det ju en dominerande beskrivning eller berättelse, ett narrativ. Och vad gäller prostitution och män som trots sexköpslagen köper eller försöker köpa sex, så räknas det här ofta in under samlingsrubriken mäns våld mot kvinnor. Och jag var inne på det förut, att våldet är då att männen i sexhandeln köper kvinnors kroppar, och sexuella tjänster mot betalning benämns inte sällan betalda våldtäkter. Jag förstår att du inte ställer dig bakom den här beskrivningen, men det här narrativet är ju så starkt, och det är det dominerande som i varje vecka så hör man att polisen har gjort ett tillslag mot ett lägenhetsbordell, och det är ett antal, man har gripit sexköpare, och det outtalade är ju att man har räddat kvinnor från någonting som de var, så att säga, inte hade kunnat välja själva. Du har en helt annan bild. Vad är det din förklaring till att det här narrativet och den här bilden av att det här måste stoppas med hjälp av bland annat den här sexköpslagen? Vad är skälet till att det narrativet är så starkt när din forskning finns och säger något helt annat?
That's a difficult question. Why is it so strong in Sweden? I'm not sure if I can answer that fully, but if we, like, I would maybe first wanna kind of just intervene in the discussion on equating commercial sex with rape. I think it's extremely dangerous, because if you think like that, then a sex worker cannot be raped. And it also promotes this narrative of, like, you know, when you buy sex, that you have, like, unlimited access to the body of the people, your person you're buying sex from. And the people, like the sex workers I talk with, they often had very strict boundaries on services, time, what can be done and what cannot be done. And I think this discourse of boundaries and like contracts in commercial sex needs to be elevated to prevent those boundary crossings. So there are some theorists who have looked into the birth of the Sex Purchase Act and theorized it in relation to Sweden's internationalization in the 1990s, anxieties in relation to joining to EU, opening borders, Eastern European women coming here, as well as the neoliberal restructuring of the welfare state. So Don Kulik has argued that if the Swedish pride used to be the welfare state and jämlikhet, now in the late 90s, jämställdhet, gender equality, became this new building block for the Swedish identity due to these kind of changes in the welfare state. And that Sex Purchase Act became a symbol of this new engagement and new commitment to gender equality. Sweden is the most gender equal country. It has the most gender equal prostitution policies. So in a way, these kind of broader geopolitical and economic transformations have been theorized to be behind this Swedish focus on sexual violence and gender equality, and especially the Sex Purchase Act. And if I can add one more thing, is that it's very specific, the discourse in Sweden. I don't see similar discourse in Norway or Finland, where there are similar laws. And also, when I talk about the situation for foreigners who come outside Sweden, they're very surprised how uniform and how embraced this discourse of commercial sex as violence, and how repeated it is in the media. And the fact that you cannot really be against it, because you're against kind of basic Swedish moral values.
Har du inte några åsiktsfränder i Sverige, i politiska partier eller i ideella organisationer som driver den linje som du gör? Finns det några i Sverige som någon betydande politisk kraft som tycker som du?
I think there's such a political investment in the Sex Purchase Act. Sweden has branded it as a Swedish gender equality innovation. It's exporting it actively abroad. There's a big discourse, like many women's organizations are very invested, many other organizations. I think it's really difficult in this environment to have or to bring voices that complicate that image of the law being a good thing forward. So it's really difficult. And I think in the political realm, many politicians maybe also see that it's a political suicide. When I was doing my field work, for example, this Green Party politician, Daniel Tukia, wanted to organize this event within the Green Party that would have included sex workers to discuss the Swedish law and what should be done and include sex workers' voices into the debate. And it was a catastrophe. In a couple of days, he had to resign from his post. He was some sort of gender equality representative in the party. Many of his party friends disowned him. He got like hate mail. His political career kind of just took a little a really big dip there. So I think it's really hard to bring these voices out. And even researchers who have tried to complicate this image have been harassed by other researchers. The quality of their research has been questioned. So there's so much opposition that I feel that it's a very few people who are brave enough to complicate the image and actually look what happens on the ground. So only organizations that have, for example, asked me to talk about my research outcomes. So what does it actually mean? Like not taking a stance on the Sex Purchase Act in itself, but how is commercial sex policed in Sweden? Is RFSL? And then some research organizations in Sweden. Then, of course, the sex workers' organizations have been interested in the outcomes.
Men den svenska forskningen, politiska partierna, universiteten, hur är deras intresse för din forskning?
I think researchers are more open. They, you know, they believe in evidence-based research. They believe in empirical science. So in a way, they are more open to hear. Like, it doesn't mean that they change their ideas about the law and its moral stance. But they're more open to it. And I actually just published, my article was translated in Swedish in this book called Sex mot ersättning, which is a Swedish research overview of commercial sex in Sweden and the state of research.
Jag har den där boken, Sex mot ersättning, där du och andra skriver. Och jag tänker bara på det ordvalet, sex mot ersättning. Det är ju så otroligt långt ifrån det som vi brukar, som är det normala. Nämligen prostitution, människohandel, förnedring. Köpa kvinnors kroppar. Nu var vi inne på akademin, politiska partier, organisationer, men medierna då, journalisterna i Sverige och medieföretagen som ju med stort intresse följer både sexhandelns utveckling, polisens insatser, män som köper sex blir ju också stigmatiserade, framförallt om de är kända och sådär. Vad anser du om mediernas sätt att hantera sin uppgift?
I think the media really, really use sensationalist descriptions of violence. We can see, for example, how this group called Interin Hura, which is a group of people who have experiences in commercial sex, they're often been exploited when they were underage. They have harrowing stories, and the media has really taken in that. And I'm not saying that their experiences are not valid and important. It's really important to try to combat this kind of violence that they are experiencing, especially as minors. But the way that the media kind of, in a way, consumes and sensationalizes the commercial sex to these violent images. Also, if we think about the police, Simon Häggström's books, they are almost like pornographic descriptions of sexual violence. Like, I had really hard time reading the book through because it's really written to make you feel repulsed, and deranged and like, you know, it's really emotional. And I feel the media really, you know, it can sell a lot of clicks. It can sell, like, you know, these headlines with sexual violence, sensational sexual violence really circulate in the media. So I rarely see like more in-depth, more balanced accounts on what's actually going on. And yeah, and for example, asking from the police, they busted 70 men who bought sex. But what happened to all these women? What actually happened to them after the police was there? They just take it as granted. The police had always saved them. We offered them services. But what actually happened? So I would really wish there would be more investigative journalism, more kind of critically engaging with the police and politician statements and actually looking what's going on the ground instead of circulating these sensationalist stories.
Nina Vuolajärvi, du är ju aktiv i USA. Det är där som du befinner dig trots att forskningen ganska mycket handlar om det som sker i Norden. Vilken respons ger de här, kan vi säga, strömningarna i Europa där du befinner dig i USA?
I think for American scholars, it's not that big of a surprise that criminalizing a marginalized activity or something around marginalized activity and increasing police presence in these communities has harmful effects. Like here, the police brutality towards people of color, especially black population, as well as like sex workers, is very, very prevalent and very much like presence in the discourse. Like in the U.S., police is the main source of violence for sex workers. So in a way, well, in the U.S., like they look up towards Nordic countries, especially Sweden, like, you know, with the welfare state and like advanced like social policies and healthcare policies and so on. So in a way, they are surprised that how come this kind of punitive, repressive approach towards commercial sex comes from Sweden. I think this is the surprising point for them. Not what the law actually does or criminalization does to marginalized population, but that it comes from Sweden.
En vanlig motfråga till personer som kritiserar nuvarande hårda linjer mot prostitution eller sexhandel brukar vara så här: skulle du tycka att det var okej om din egen dotter började att prostituera sig? Så jag testar den frågan på dig också så här till på slutet.
Well, if my daughter would engage in sex work, I would wish that she could do it in the most safe, decriminalized circumstances. And I would hope that the stigma wouldn't bother her everyday life or her other career wishes. So, yeah, I don't think it's like, would you wish your daughter to be this and that? Like, there might be different professions or there might be different situations. Even if I would promote like free abortion, like, I don't know if the question, like, would you wish your daughter to have an abortion? Like, you know, of course, I would want her to have the safest abortion possible, like, you know, but I would wish that, yeah, she would have the safest possibilities to do that work. That would be my answer to that.
Så vad jag förstår så anser du att Sverige skulle vara ett bättre samhälle om man avkriminaliserade köpet av sexuella tjänster?
Well, what I was saying earlier, that I was pointing that it's not the Sex Purchase Act in itself, but the immigration law and the Halik paragraph that are much more harmful. So if we think about decriminalization, it would mean a holistic view on commercial sex and its regulation, and starting from the viewpoints of sex workers to see how we can create a legal framework that does not punish them. And this is not to work for the rights of sex buyers or brothel owners. I don't want... I'm also leftist, so I don't want like some dude making a lot of money on sex workers on massive brothels. No, it is about focusing on the workers' rights and that they are not criminalized. There's not increased police presence so that they can also trust officials and looking at it holistically. So it's not only about the Sex Purchase Act. That's a kind of a minor like detail there. But like these other laws, I think, you know, if I could do legal reforms, I would start with them.
Nina Vuola-Järvi, tack för att du var med i Kvartals fredagsintervju.
Thank you so much. Tack så mycket that you included me. I hope the Swedish listeners learn something from this, or at least there's a little grain of suspicion about how perfect the law is.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.